Brott och straff ligger högt på den politiska agendan och vinden blåser mot skärpningar. Men vem är straffet till för? Brottslingen, brottsoffret eller samhället? Under 1900-talet var den dominerande tanken att straffet var till för att den dömde skulle få vård och behandling utifrån sin situation för att inte begå brott i framtiden. Nu är utgångspunkten att straffet ska utgå från gärningen. Ju svårare brott, desto högre straff. Vad finns det för filosofiska idéer bakom vårt sätt att se på straff? Och vart har hämnden tagit vägen i vårt rationella samhälle? Finns den kvar? Filosofiska rummet om det goda straffet. Med Agneta Bäcklund som justitieråd, ledamot av Högsta domstolen och som också har medverkat i flera statliga utredningar, bland annat då i psykansvarskommittén och i strafftidsutredningen. Och Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Och Göran Dus Otterström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och som bland annat har forskat om rättfärdigandet av straff. Välkomna. Och välkomna alla lyssnare. Första frågan, behöver vi straff? Vad tänker ni, vad är er personliga uppfattning? Kan man tänka sig ett samhälle utan straff? Vad säger Göran Dus Otterström?
Jag tror det finns flera skäl som talar för att man bör ha ett straffsystem. Alltså jag tror att man bör vara pluralist här. Det finns skäl som har att göra med brottsprevention. Alltså att man vill att det ska bli färre brottsliga handlingar. Det finns eventuellt också skäl som har att göra med den empiriska legitimiteten, alltså befolkningens stöd för myndighetsutövning generellt och lagsystem. Men sen finns det också de här skälen som har att göra med rättvisa, då, att det är rättvist att de som begår allvarliga fel får det sämre som en konsekvens av att de har gjort det.
Agneta Bäcklund, vad säger du? Tycker du att vi behöver straff?
Ja, jag föreställer mig att varje fungerande samhälle måste ha ett system av normer och regler som alla medborgare kan förhålla sig till. Och för att det allmänna ska kunna skydda medborgarna och upprätthålla reglerna så måste man ju ha ett system där överträdelser av de gemensamma reglerna beivras på något sätt. Ett samhälle som helt skulle sakna rättsväsende skulle också sakna skydd för medborgarna. Det är ju ofta skyddsintressen som handlar om personlig eller kroppslig integritet, sexuell integritet eller egendom som man upprätthåller genom straffsystemet.
Torbjörn Tännsjö, kan vi ha ett samhälle utan straff? Vad tänker du?
Det vore ju fantastiskt om man kunde det, men jag tror inte heller att jag tror att vi måste alltså förbjuda vissa handlingar i lag på något vis. Om vi måste ha sanktioner när människor bryter mot de här lagarna som vi upprättar. Men sen är min personliga idé att man ska se helt pragmatiskt på det här. Vilka handlingar man ska förbjuda och vilka påföljder man ska laborera med. Det där bör vara evidensbaserat och utifrån ett idé om att skapa en så bra ett så bra samhälle som möjligt för oss alla. Så svaret på den där första frågan kunde jag nästan säga är att det är för samhällets skull, vår gemensamma samlevnads skull, att den ska bli så lyckad som möjligt.
Mm. Om vi först efter det här då ska slå fast vad ett straff är, eftersom det förekommer i olika sammanhang när vi pratar om straff. Så enligt ordboken så är det ett lidande som åsamkas den som går emot överhetens vilja eller syndaren som bryter mot Guds bud. Och i den juridiska meningen som vi pratar om här då främst så är straff något som utdelas till den som begår ett brott. Och vad ett brott är, ja det återfinns i brottsbalken och det handlar om böter eller fängelse. Så om vi tittar på den straffrätt som vi har idag, alltså de bestämmelser i lagen som reglerar hur straff utdöms och vad det blir för straff för vilka gärningar. Vad finns det för tankar där om vad straffet är till för, Agneta Bäcklund?
Ja, man kan säga att vi har ju brottsbalken kom i mitten på 60-talet och då präglades systemet av en behandlingstanke. Man såg ofta till orsaker till brott, man såg att gärningsmannen var utsatt eller hade haft det svårt. Vilket gjorde att man fokuserade en stor del av påföljderna på åtgärder för att rehabilitera personen. Och det var grundtanken när brottsbalken kom till. Sen fanns ju den här grundläggande allmänpreventionen som vi säger, att vi måste ha ett system med regler och de måste upprätthållas för att människor ska förhålla sig och följa reglerna. Men ju mer tiden har gått så har man kritiserat den där behandlingstanken i straffsystemet, och den gick vi ifrån någon gång i slutet på 80-talet genom helt nya regler om straffmätning och påföljdsval, som du sa, där vi nu mer vilar mot regler om proportionalitet, lika behandling, förutsägbarhet.
Och att man då utgår ifrån brottet, vilket brott som har begått, så utifrån det så bestäms straffet.
Ja.
Och vad finns det, om vi ska titta på de filosofiska rötterna i det här straffsystemet då, som finns idag, Torbjörn Tännsjö?
Alltså den här vändningen mot att man börjat prata om straffvärde och så vidare. En tanke om att ett visst brott kräver en viss typ av påföljd rent moraliskt. Det är ju en sorts retributivistisk uppfattning. Att påföljden ska stå i proportion till allvarligt i brottet. Det är inte så att vi genomgående tillämpar det. Det finns ju många avvikelser från det, och de är ofta motiverade av utilitaristiska, pragmatiska skäl. Men det finns ett sånt ideal som blev lite starkare, som jag tycker är ett väldigt obehagligt straffrättsligt doktrin. Och det kan vi ju diskutera lite för och emot, tror jag. För att Göran är ju anhängare av ett sånt system, så att det kan finnas en spännande motsättning här, tror jag, i diskussionen.
Retributivism och behandlingstanke. Göran Duus Otterström, mer om de filosofiska rötterna.
Ja, nej, men det är väl som Torbjörn säger, att den stora klassiska skiljelinjen, det är ju från, kan man säga, den gamla debatten då mellan benthamianer som menar att straffet är till för att säkerställa vissa beteende förändringar, alltså man ska undvika framförallt brott i framtiden. Straffet i sig är någonting ont, men det kan rättfärdigas av att det har goda konsekvenser. Och gärna då de bästa konsekvenserna. Och retributivismen, som är lite av en väldigt amöbaartad teoribildning, men som ju ofta då går tillbaka till Immanuel Kant, som företräder en hårdnackad version av retributivismen, när han menade att det inte bara är gott att man får det straff som man förtjänar, utan det är en plikt att utöva det straffet också från statens sida. Sen så har den schatterat sig på 1000 olika sätt, och jag vill inte tro att alla av dem är obehagliga, som Torbjörn säger.
Men vad är tanken med retributivismen? Det är ju till att börja med ett ganska krångligt ord.
Ja, det är det. Det är väldigt svårt på en fredagkväll, om man har fått några öl under västen, att debattera retributivism. Nej, men så det är uppfattningen då att, precis som Agneta och Torbjörn har sagt här då, att proportionaliteten står i centrum. Man har en föreställning om att brottsliga handlingar förtjänar ett visst straff. Och så finns det olika versioner av retributivismen. Den viktiga distinktionen är den mellan negativ och positiv retributivism. Och de negativa retributivisterna, de säger någonting i stil med, okej, här har vi det förtjänta straffet. Alla straff som är mindre stränga än det förtjänta straffet är tillåtna. Och vi väljer straff på basis av någon annan faktor eller något annat övervägande. Det gör ingenting ur förtjänsthänsyn om man får ett straff som är mildare än det man förtjänar. Men man ska aldrig få ett strängare straff än vad man förtjänar.
Men varför, hur motiverar man överhuvudtaget att man ska straffas enligt en skala för någonting som man har gjort? Vad är syftet med det här?
Ja, men det beror ju på då. Enligt det negativa så är ju den negativa retributivismen, så är förtjänst lite av en sidorestriktion som säger det är möjligt att staten och samhället har ett intresse av att försöka beivra brottslighet i framtiden. Men det får inte komma till priset av att man straffar gärningsmannen strängare än vad han, jag säger han nu då, för det är mest snubbar vi pratar om, han förtjänar. Sen har vi den positiva retributivismen, som ju säger att vi har ett förtjänt straff. Och brottslingar bör också få det straff som de förtjänar, varken mer eller mindre. Och det är ju en position då som är till för att rättfärdiga straff och ha någon slags idé om vad straffet tillför. Alltså att man ska egentligen skipa rättvisa då. Det finns ju några teorier som säger att det här är för ett samarbetssystem, ett politiskt samhälle. Man måste se till att rättvisa bibehålls mellan olika samhällsmedlemmar. Och sen har vi andra idéer som är mer kantianska då, som säger att det är väl liksom moralen i sig då som man ska försöka upprätthålla här.
Torbjörn Tännsjö, du sa att du tyckte att det här var, fanns rätt mycket obehagligheter med retributivismen som vi talar om här.
På många olika sätt. Den där tanken att man ska vålla lidande också i ett fall där det inte gör någon nytta så att säga. Det reformerar inte den man plågar. Det gör inte samhället bättre. Det tycker jag är en barbarisk, moralisk hållning. Jag tror också den är lite farlig, för jag tror att det är den som har motiverat mycket av mänsklig ondska mot människor. Därför att man har ofta trott att man på något vis har någon sorts moralisk rätt att plåga människor som man har fått i sitt våld. Det är ofta överlagrat sånt, som om du tänker i koncentrationsläger när man plågar människor. Hur har man kunnat bete sig så barbariskt? Jo, ofta är, man granskar motivation och så handlar det om att man tror att de man plågar förtjänar den plåga man har gett dem. Så det finns moraliska problem med den här tanken. Sen finns det också... Den bygger ju på en idé om fri vilja, eller hur? Att man fritt har begått det här brottet. Och en stark form av fri vilja som Immanuel Kant bara stipulerar att vi har för att hans teori ska gå ihop. Men tänk om vi inte har den där fria viljan. Då leder ju den här teorin till att vi inte får straffa någon. För då är vi alla oskyldiga. Då är vi liksom i samma situation som den psykiskt störde som begår ett brott utan att kunna kontrollera sina handlingar. Så då leder det till den absurda konsekvensen, tycker jag, att vi måste skrota hela straffsystemet, och det är inte alls någon sträng moral på det sättet.
Men är inte det något som drabbar utilitarismen också, eller det här andra sättet att se då när man talar om nyttan av straffen?
Ja, fast då använder man ju de medel som helt enkelt leder till de bästa konsekvenserna, om man nu är klok och förstår empirin och jobbar evidensbaserat och så. Men det här är en helt annan tanke, att man ska bortse från konsekvenserna för att brottslingen, man behandlar brottslingen illa om man inte ger henne vad hon förtjänar.
Göran Duss-Otterström, hur ser retributivismen på det här då? Dels att tillfoga världen ett lidande, som Torbjörn Tännsjö säger, oavsett om det ger några så att säga, nyttiga konsekvenser.
Ja, jag ska dela upp mitt svar i två delar. För det första, personligen då, så sa jag att jag tycker att man ska vara pluralist när man tänker på straff. Och det här straffsystemet är ju ett system som kostar väldigt mycket pengar och som leder till lidande. Och oavsett vad man tycker om hur dåligt det är med förtjänt lidande, så finns det ju mycket oförtjänt lidande som straffsystemet skapar också bland anhöriga och så vidare. Så jag håller helt med om att man bör inte ha ett straffsystem om straffsystemet inte leder till minskad brottslighet. Det är det ena. Det andra är, alltså det, när man talar om huruvida retributivismen då som har förtjänst som en av de skäl som talar för att man bör straffa och hur man bör straffa, så blir det lätt lite överdrifter, för det handlar inte nödvändigtvis om att man ska liksom dra naglar ur tårna på folk, utan retributivismen blir lika sträng som en persons förtjänstuppfattningar är. Den kan ju ofta vara mycket mildare egentligen än de straffuppfattningar som vilar på att man ska exempelvis då skapa de bästa konsekvenserna för samhället. Så att det är lite dubbelt det där. Jag håller helt med om att det finns versioner av retributivism som är obehagliga, men jag tycker inte att alla är det.
Agneta Bäcklund, skulle du säga att straffrätten idag präglas den av retributivismen som vi pratar om här?
Vi talar ju egentligen inte om de termerna när vi talar om vårt straffsystem, men man kan ju säga att straffsystemet fungerar på tre nivåer. Vilka gärningar som kriminaliseras, vilka påföljder som döms ut och hur de verkställs. På alla de tre nivåerna så säger man ju att systemet präglas av en tanke på humanitet. Och anledningen till att man gick ifrån de här behandlingstanken, som är ju god som tanke, det var ju att det blev en väldig kritik mot systemet att många personer blev inlåsta på obestämd tid därför att de skulle vårdas till de blev friska. Vi hade tidsobestämda påföljder. Och det har vi ju fortfarande, det nämnde psykiskt störda lagöverträdare, och det är ju en rest av det system som infördes när brottsbalken infördes, att då dömer man ju de människorna till vård. Men man måste också beakta samhällsskydd och straffaspekter i samma påföljd, så att säga. De allra flesta system använder sig inte av straffsystemet om en människa inte kan kontrollera sitt handlande eller inte kan förstå innebörden av sitt handlande, det är ju att man ska ha någon vilja eller ska kunna ta ansvar. Och den principen värnar ju vi. Men just när det gäller psykiskt störda lagöverträdare så finns det en avvikelse.
Men man kan ju dömas till rättspsykiatrisk vård.
Ja, man döms till rättspsykiatrisk vård. Och det är ju en liten anomali i systemet kan man säga.
Och märk väl, man döms för själva gärningen. Så man kan begå brott även om man är psykiskt störd. Men man kan inte hamna i fängelse. Och ja, det är paradoxal lagstiftning på många olika vis.
Och vad kommer den sig av då?
Alltså jag har ju arbetat lite grann med den där och det finns ju från teoretiska utgångspunkter en stark kritik mot den. Men det är ett stort system att förändra och att göra sådana grundläggande förändringar i samhället kräver stora insatser. Och jag tror inte riktigt att man tycker att det finns politisk kraft att genomföra dem.
Jag tänkte på en annan sak, det här tänket med att man bestämmer straff efter gärningen. Det låter ju som någon form av hämndtänkande i retributivismen och det straffsystem som vi har. Göran Duus Otterström, handlar det om hämnd det här? Eller hur motiveras det här liksom inväxlingen av gärning mot straff?
Om du skulle fråga retributivisterna så skulle de ju svara att det är någon slags försvar av rättvisa och att det är en rättvisa som man kan försvara för dess egen skull på samma sätt som vi försvarar många andra värden utan att nödvändigtvis tro att de har goda konsekvenser. Jag tänker på exempelvis ett värde som jämlikhet. Det kan man ju anse ett egen värde utan att det nödvändigtvis måste vara nyttigt. Så huruvida det är hämnd eller inte, det är ju lite av en semantisk fråga. Robert Nozick hade ju en berömd analys av vad han ansåg det var skillnaden på hämnd och retribution. Och korta versionen där är väl att Nozick menar att nej, det är inte samma sak, därför att retribution är det generella skipandet av rättvisa där det finns en övre mängd som hämnden inte nödvändigtvis har, och den som bestraffar måste inte vara emotionellt hämndlysten
det,
eller skadeglad.
Det finns en, man sätter en gräns för hur långt straffet kan gå, så att säga, ja, när det inte är fråga om hämnd.
Frågar en psykolog skulle hon kanske säga att det är en sorts sublimering egentligen av den här hämndkänslan, men också en kontroll av den förstås på det här sättet. Vi ser ju då att hämndmotivet börjar spela mer och mer roll för rättsskipning i vårt land, sånt som inte utförs av staten utan av gängen i orten där de skjuter varandra. Och det är en sorts hederskultur och moral som ju föregick väl den samhälleliga hanteringen i många samhällen utav brott och straff och som nu kommer tillbaka, i alla fall fragmentariskt nu. Så hämnden ligger aldrig långt borta, tror jag. Och mycket av det här vi håller på med i domstolar och så är kanske ett sätt att sublimera, att ersätta, att kompensera för det här hämndbegäret genom att istället få någonting man uppfattar som rättvisa.
Agneta Bäcklund, vilken plats ser du att hämnden har? Har den en plats i rättsskipningen?
I straffsystemet? Ja. Nej, jag skulle nog inte vilja säga att utgångspunkten är att kriminaliseringsinstrumentet ska användas med stor försiktighet. För man vet att det är det yttersta maktmedlet som staten har. Men det är ett nödvändigt, som vi sa inledningsvis. Ett fungerande samhälle förutsätter att vi har gemensamma regler och normer. Och för att ett samhälle måste kunna ta ansvar och skydda vissa intressen så måste man ställa upp regler och beivra dem. Och på påföljdsnivån så säger man ju, och det är också inskrivet i reglerna, att man ska ju inte ta ett strängare straff än nödvändigt. Och man ska alltid se till omständigheter som talar för ett mildare straff än fängelse. Det är ju den grundläggande påföljdsvalsregeln. Sen kan jag säga att proportionalitetstanken, den kommer ju för att skapa en återhållsam straffrätt och för att skapa en lika behandling. Och att inte vissa människor skulle kunna låsas in under mycket lång tid.
Jag kan väl bara passa på att skjuta in också för den som har slagit på nu och börjat lyssna att det här är Filosofiska rummet som handlar idag om straffrätt och varför vi utdömer straff, vad straffen är bra för. Och här i studion finns Agneta Bäcklund som är justitieråd, Torbjörn Tännsjö som är filosof och Göran Dus Otterström som är statsvetare. Ja, vem utdömer vi straffen för? Vad ska de vara bra för?
Bör man inte först egentligen ställa frågan, vi pratar då, när man pratar om straff så förutsätter man att vissa handlingar är kriminaliserade. Mm. Det är ju också en viktig fråga att ställa sig, vilka handlingar ska vara förbjudna i brottsbalken? Mm. Och där är ju också olika rättsfilosofiska idéer, det går i väldigt olika riktning. Det finns ju sån här libertariansk rättighetsteori som i stort sett skulle säga att väldigt mycket av det vi förbjuder idag borde vara tillåtet.
Nämligen?
Ja, all narkotikahantering till exempel, prostitution skulle vara tillåtet.
Och vad är det som säger i den teorin skulle, så att säga? Därför att, det skulle
därför att vara var och en äger sig själv har rätt att göra vad hon vill med sig själv. Så länge hon inte skadar andra. Och då ser man ju den här mycket av brottsbalken som kränkningar av mänskliga eller av rättigheter. Så det är en extrem uppfattning om vad som ska vara kriminellt. Och där vill man väl egentligen mest att det ska vara civilrättsliga uppgörelser snarare än att staten ska lägga sig i. Har någon ändå tagit min egendom så ska jag i första hand få tillbaka den. Och egentligen behövs det behövs polis och det behövs skydd mot att brottet begås. Men ja, så det finns väldigt olikartade filosofiska synpunkter naturligtvis på frågor och brott och straff. En utilitarist säger då att vi ska kriminalisera när det är bra konsekvenser att kriminalisera. Kanske har vi ju allt för många brottskategorier idag. Det skulle vara, vi skapar ju brottslighet när vi skapar lagar och kriminaliserar. Om man avkriminaliserar så får man bort mycket brottslighet. Kanske har vi onödiga förbud idag. Medan retributivisten då har en helt annan moralisk syn på vad som är onda och goda gärningar. Vissa handlingar ska kriminaliseras oavsett konsekvenserna, så vitt jag förstår.
Agneta Bäcklund, vad skulle du säga, vad kommer moralen in i det system vi har?
Alltså delvis så kommer väl moralen in, och det kan man ju se i många straffbestämmelser. Det kan ju också vara straffbestämmelser som finns kvar sedan äldre tid. Men det är klart att moralen påverkar vilka regler vi har. Men utgångspunkterna för kriminalisering som man har diskuterat inom straffrätten och som också regeringen och delvis riksdagen har ställt sig bakom, det är ju att man ska vara försiktig med kriminalisering och det ska krävas att vissa omständigheter föreligger för att man ska få använda kriminaliseringsinstrumentet. Och att det är en skadlig eller farlig handling och att det ska kunna liksom inte lösas med några andra sanktioner, som du säger, civilrätten. Kan man lösa det på det sättet, då ska det inte kriminaliseras. Och det ska krävas en kriminalisering med hänsyn till att det är en allvarlig gärning. Det kopplar ju också till proportionalitet. Och straffet ska vara ett effektivt medel, och så ska det finnas resurser att upprätthålla reglerna. Och det är ju den teoretiska grunden som vi nu kan säga att vi vilar på.
Finns det till exempel evidens för att det är klokt att förbjuda bruk av narkotika för egen räkning exempel? Det är en sån bland samhällsvetare omtvistad fråga, men för att man ska kunna motivera en sån lagstiftning så måste det väl finnas evidens för att det har goda konsekvenser.
För det tänker jag, det ligger ju som, det är ju grundfrågan eller grundpremissen här när vi pratar, är ju att straffen ska ha en funktion eller att de har en nytta, att de behövs i samhället. Och vad vet vi om effekten av straff, Göran Dus Otterström?
Agneta var inne på det till att börja med. Och det är ju att det tycks som att alla mänskliga samhällen har någon form av straffsystem. Även om det kan vara lite informellt och sådär, så finns det beteenderegler och det finns sanktioner mot de som bryter mot de reglerna. Och det gör det ju lite knivigt empiriskt, därför att det finns inte de här jämförelsepunkterna som man skulle kunna göra för att uttala sig. Men det finns ju mängder av kriminologisk forskning, och de brukar väl komma fram till någonting i stil med att straff kan vara avskräckande, men det har väldigt variabel effekt. Ibland är det inte avskräckande alls, ibland är det väldigt avskräckande. Det som tycks ha störst effekt på, om vi då talar specifikt om avskräckning, så är det apprehension probability, alltså hur sannolikt bedömer brottslingen att det är att man kommer att åka fast, inte straffas utan att åka fast. Den här forskningen vilar ju ofta på att man gör utifrån de straffnivåer idag så har man en skattning. Vad skulle hända om man la på lite fängelsetid eller tog bort lite fängelsetid och sådär. Men det är ju inte riktigt samma sak som att man inte skulle ha ett straffsystem alls. Och där är jag helt enig med Torbjörn att om vi inte kan ha ett straffsystem exempelvis därför att ingen förtjänar straff, då måste man gå över till något annat system, någon form av karantänsystem eller sånt där som gör att man kan...
Men får jag pressa dig lite på den punkten då? För där tycker jag är spännande rent för jag vet inte hur pass mycket retributivist du är, men sätt dig i Kants position. Är det inte så att om du vore Kant nu skulle försvara hans retributivism så är du beroende av den här tanken om fri vilja och om någonting är basalt så är det här att man aldrig får straffa en oskyldig. Men saknar vi fri vilja så är alla oskyldiga. Följer inte då att vi måste som retributivister riva fängelserna och skrota brottsbalken?
Såvida vi inte har fri vilja, ja. Nej, men det håller jag med dig. Det håller jag med dig. Jag vet ju att det finns många som är så kallade kompatibilister då, som menar att nej, man kan förtjäna saker även fast determinismen är sann. Alltså att vi inte har den här valfriheten i bemärkelsen att kunna välja annorlunda någonsin och så. Men där är jag enig. Så har vi inte sån fri vilja så tror jag att vi skulle behöva ett annat system för, låt oss kalla det, samhällskontroll eller brottskontroll.
Okej, men det här är ju en invändning mot hållbarheten i den här moraliska uppfattningen. Ja. Och hur ska man motivera då att man... Även om man nu tycker att, eller förlåt, det är inte hinner mot hållbarheten i den utan det visar på en väldigt besynlig konsekvens av den. Men om vi ändå tycker att Kant har rätt, har vi då rätt att internera människor och så? Bara vi slutar kalla det straff?
Det är en väldigt bra fråga. Huruvida det spelar någon roll egentligen. Alltså bokstavliga svaret skulle vara någonting i stil med när retributivismen är till för att rättfärdiga straff. Om det visar sig att straff aldrig är förtjänta så kommer vi som goda retributivister att fundera över andra sätt att kontrollera brottslighet på, någon form av karantänsystem. Och det är helt i sin ordning för att teorin var bara till för att rättfärdiga straff. Men å andra sidan så har ju du fullständigt rätt i det att om den här karantänsvistelsen kommer att vara tillräckligt lik ett straff, har man erbjudit något svar då? Det verkar ju inte som det.
Man kan ju se att det finns en risk med det också. Man kan ju se att många länder då som inte dömer psykiskt störda lagöverträdare, de hittar ju en annan väg för att det finns ju ett samhällsskyddsintresse om en person begår väldigt allvarliga brott och kommer att fortsätta att begå det sannolikt. Och då vidtar man ju samhällsskyddsåtgärder eller man frihetsberövar någon på administrativ väg eller man låser in dem av det skälet.
Så konsekvensen kan bli densamma så att säga för den som är psykiskt sjuk och har begått ett brott då?
Ja, det är ju inte så att människor i andra samhällen som tillämpar en tillräknelighetsreglering och inte fäller till ansvar för brottet låter alla de personerna gå fria. Det är ju inte alternativet. Så, och det kan ju leda till brister i rättssäkerheten för att straffsystemet har ju grundläggande principer om rättssäkerhet som bygger på att det ska vara ställt utom rimligt tvivel och man ska pröva gärningen att man har begått den och man alla som rättighetskrav som ställs upp i Europakonventionen också. Medan om man istället väljer att avgiftsbelägga felaktigt beteende så då kommer det att kunna falla ut oavsett om det var uppsåtligen eller oaktsamt utan då blir det ett strikt ansvar som vi säger. Har du gjort någonting som var fel så får du betala en avgift och det kan ju också vara en brist. Straffsystemet innehåller ju regler som skapar vissa garantier för rättssäkerhet i det hänseende.
Det kan låta som utslag av storhetsvansinne men jag tycker mig löst det där problemet åter helt enkelt genom att jag tycker det är riktigt att döma även psykiskt störda förbrytare till fängelsestraff men sen erbjuda dem vård och även tvångsvård om det behövs mot deras psykiatriska bekymmer. Då håller man vården och straffsystemet isär och men det är klart det förutsätter att man är beredd att straffa människor som i någon djupare mening inte ansvarig för sina handlingar. Mm. Men ingen av oss är kanske ansvarig för sina handlingar i den där djupare bemärkelsen.
tänkte att vi skulle prata lite om den andra inriktningen, så att säga, den andra huvudlinjen. Nu har vi varit inne på retributivismen, där man tittar på gärningen och så dömer man straff utifrån hur allvarlig gärningen är. Och om vi istället talar om den andra strömningen, utilitarismen, där man tittar på mer då på konsekvenserna av straffet, så att säga. Hur skulle systemet se ut idag då, om du fick bestämma? För nu har vi ju mer av det andra.
Jag egentligen vet tusan om vi har mer av det andra. Det är en sånt mishmash egentligen. Och det finns ju, proportionalitetstanken har ju också stöd i utilitaristiskt tänkande. För det är ett sätt att göra de riktiga incitamenten till människor som ändå tänker begå brott. Det är ju bättre att de begår mindre allvarliga brott än allvarliga brott i så fall. Så själva proportionalitetstanken i allvarliga konsekvenser av gärningen och påföljd faller sig naturligt också för en utilitarist om man vill använda straffet till att avskräcka. Men det är ju det att man har hela paletten till sitt förfogande som utilitarist. Det är det som är på en gång väldigt komplicerat och väldigt, tycker jag, charmigt. Man kan använda alla de medel till att göra samhället bra för oss som faktiskt fungerar och där det finns evidens. Det gäller att ordna socialt sett så att väldigt få människor begår brott. Vi ska komma ihåg att vi har ju en långt siktig trend mot mindre och mindre våldsbrottslighet och så, som verkar hänga ihop med att vi får välfärdssamhällen. Och sen har vi lite backlash ibland. Vi hade för 10 år sedan hade vi de här som bryter sig in i säkerhetsfängelser och skapade rubriker, och så byggde vi bunkrar, och idag är det ungdomar i orten som skjuter på varandra. Det är lite krusningar på ytan, men det finns en långsiktig trend mot mer civiliserat förhållande, och det tror jag ligger i att man använder mer och mer beprövade metoder för att handskas med sociala problem. Allt ifrån att man skapar en välfärdsstat till att man hanterar brottslingar på sånt sätt som visar sig fungera.
Göran Duus Otterström, om du skulle hjälpa oss att formulera då den tyngsta invändningen eller det tyngsta dilemmat som utilitaristen kan stå inför när det gäller straff.
Utilitaristen har ju ingen... Även fast Torbjörn har rätt i det, att det finns ju ett sätt att argumentera för proportionalitet på basis av utilitarism, så är det ju inte någonting som, det finns ju ingen nödvändig koppling däremellan. Så det skulle väl vara någonting i stil med, föreställ dig att de bästa konsekvenserna skulle kräva väldigt stränga straff för väldigt milda brott till exempel. Då, det är väl den sortens invändningar som folk tänker på i första hand. Att det kan komma de här tillfällena där proportionaliteten inte finns där längre.
För ett exempel där vi faktiskt gör just det här, och jag undrar hur du ser på det då. Också nyfiken på Agnetas syn på det. Och det gäller narkotikabrott. Mm. Där vi har skärpt straffen väldigt mycket på senare tid. Jag tror alla skulle gå med på att det här krav på proportionalitet är inte uppfyllt i den typen av straff vi har. Varför har vi det då? Jo, därför att de har stränga straff i andra länder, så att vi skulle invaderas av narkotikabrottslighet om vi inte hade det. Alltså rent utilitaristiska skäl för att frångå proportionalitet. Tycker du att man skulle låta oss invaderas då av narkotikabrottslighet för att hålla på proportionaliteten?
Nej, kanske inte. Som sagt, jag är pluralist. Jag tycker att de här... Att jag är tämligen sträng vad gäller den negativa retributivismen. Så att det är klart att för personer som döms oförtjänt strängt så är det ju orättvist. Det är en orättvisa gentemot dem. Sen är det möjligt att även de tjänar på att man inte invaderas av narkomaner från andra länder eller vad det nu var som var scenariot. Men,
kanske inte narkomanerna, just
nej.
Själva brottsligheten.
Nej, men det är fortfarande allvarligt, tycker jag, om det är så att den enskildes så att säga, rätt att inte bli straffad hårdare än han förtjänar offras.
Ja, jag skulle nog vilja säga att det finns andra förklaringar till att straffen ser ut som de gör på narkotikaområdet. Och det sa man ju på 80- och 90-talet, så blev liksom narkotikan den gode fienden, kallar man det för. Alla kunde vara överens om i riksdagen att det här var någonting alldeles förskräckligt. Och det ledde till en ökad repression. Sen fanns det en utveckling i domstolarna att man bestämde straffet efter sort och mängd, uteslutande och oberoende av andra omständigheter, mer eller mindre. Vilket innebär att när mängderna ökade så drog straffen iväg. Och var det väldigt stora mängder så kom man på ett sätt som man inte gör beträffande andra brottstyper. Man bedömer ju straffvärdet i ett fall inom ramen för en straffskala. på narkotikabrotten så använde man hela straffskalan ända upp i taket. Sen kom det ju några avgöranden från Högsta domstolen 2011 och framåt där vi sa att vi måste bestämma straffen för narkotikabrott på ett mer nyanserat sätt. Precis som vi dömer när det gäller andra brott. Och det var också utgångspunkten i lagstiftningen som kom på 80-talet. Och det här argumentet att vi skulle invaderas från andra håll, det känner jag inte igen som ett argument.
Kanske var det retoriskt, eller?
Jag vet inte. Jag läste det hos en av dina kollegor i rätten, Peter Rasp, som hade använt ett argument. Jag är inte själv kapabel egentligen att bedöma det, men man kan ju också ha det som tankeexperiment bara helt enkelt. Att om vi följer proportionalitet så drabbas vi av någon form av negativa sociala konsekvenser. Mm. Det finns ju många andra brott som är av den där karaktären, kanske mer triviala, men som också kunde fungera som exempel. Mm. Då tycker jag att det är bra att vi använder rättssystemet för att skapa de bästa sociala konsekvenserna. Mm. Även om det innebär att man dömer ibland hårdare än vad en retributivist skulle gå med på.
Det pågår ju en diskussion om att skärpa straffen har gjort så länge. Från höger hörs bland annat argumentet att brottslingar inte kan begå brott så länge de är inlåsta. Det är ett argument för att hålla människor inlåsta längre. Från vänster att de får längre tid för behandling i fängelse om man förlänger straffen. Annat argument är att straffet ska återspegla allvaret i brottsligheten när det gäller till exempel gängkriminalitet och sexualbrott. Varför har vi en diskussion om att skärpa straffen nu?
Nu har inte jag några forskningsbelägg för detta, men jag har svårt att tro att det inte har att göra med de här grova våldsdåden, gängvåldet. Så att det är väl så att folk, när man upplever att ordningen är rätt eller fel då är hotad, då kommer de här kraven på hårdare tag. Så att det är väl en slags trend som vi ser nu när samhället känner sig utmanat och ska då ta i med hårdhandskarna. Inte minst den här inkapaciteringstanken som tycks vara...
Att låsa in personer för att skydda omgivningen.
För att skydda omgivningen. Man får inte glömma att det begås ju brott på fängelser mot andra brottslingar. Så jag tycker inte om när man säger att så länge man låser in människor så kan de inte begå brott. Men tanken är ju att, tror jag, att man ska då skydda samhället och försöka låsa in de här personerna, framförallt när de är unga och impulsiva och testosteronstinna.
Agneta Bäcklund, vad vet vi om vad längre straff har för konsekvenser för brottsligheten? Det, alltså, man vill komma åt.
Det finns ju inget stöd. Det är ju så att det finns ju väldigt lite empiri. Och ett av skälen till att man gick ifrån den här behandlingstanken var ju att det fanns ju ingen empiri för att det ledde till mindre brottslighet, som är ju själva syftet med hela systemet. Och det är ju samma sak när det gäller inkapacitering. Det finns väldigt svagt stöd att det skulle minska brottsligheten på generell nivå. Sen måste man ju, för det finns ju så många olika typer av brott, man måste ju titta på olika brottstyper. Och när man tittar på senare tids straffskärpningar, så pratar man ju inte från riksdag och regering om inkapacitering, utan man utgår ju från de här principerna, men man kanske lyfter upp andra aspekter som gör att man tycker att straffvärdet är högre. Ofta är det fråga om individens integritet. 2010 skärpte man ju straffen för våldsbrott, och då sa man ju att skyddet och behovet av att skydda enskildas integritet har fått en mer framträdande plats i samhället. Vi har blivit individualister. Och det är samma typ av resonemang som förs när man vidtar straffskärpningar nu. Dels att man vill förstärka skyddet, även om det inte finns så mycket empiri för att brottsligheten skulle minska därför att man ändrar straffnivån. Det har vi väl inte...
Så hur stärker man skyddet då?
Ja, men det är ju ju den ambition man har, men argumentationen är ju ofta att man vill åstadkomma en proportionalitet i hela systemet, och så ser man att det här måste värderas upp.
En rättvisefråga igen då?
Ja, det kan man säga. Och det är väl det som kanske är en svaghet i det här systemet, att det sätter ju inga gränser. Vad som är ett proportionerligt straff för en viss gärning, det finns det ju ingen exakt sanning i. Utan det är ju en politisk fråga, men både frågan om kriminalisering och frågan om vilka straffnivåer vi har, det är ju rättspolitiska frågor. Och det märker man ju när man ser systemet också.
Får jag ta upp en tråd som du snuddade vidare? Att vi verkar lägga större vikt vid integritetsskydd idag. Mm. Det där med integritet och så, det är en begrepp som inte... Ja, det hör ju framförallt hemma i rättighetsteorin om brott och straff. Mm. Alltså den libertarianska idén att vi äger oss själva, ingen får tränga in på vårt territorium. Mm. Om vi inte medger det, då får man göra vad man vill med oss och skada oss och så också. Men det är just integriteten som är viktig. Den rättsteoretiska tanken har ju framförallt när det gäller sexualbrottslighet fått ett genomslag. Och våldtäkt tidigare handlade om våld och skada och så vidare, så handlar det idag just om integritetskränkning. Det är lite som hemfridsbrott på det sättet. Man kan ha blivit utsatt för våldtäkt även om man inte ens märkte att det skedde.
Så det är så att en filosofisk trend som
det är lite lustigt att den här idén om integritet och självägande och så, i alla fall på ett område, har fått ett sånt starkt genomslag och verkligen förändrat innebörden i lagstiftningen och motiveringen i lagstiftningen. Alltså våldtäkt är någonting annat idag än vad det var innan man gjorde om den lagen. Och den är ju uppenbarligen inspirerad av en tredje då rättsfilosofisk tradition som vi har behandlat lite styrmoderligt men snuddat vid idag.
Men man kanske kan säga, för när det gäller våldsbrott, som det var ju där man också började, så har man ju successivt tagit bort rätten att aga sina barn, eller husbondens rätt att aga och lärarens rätt att aga, och vi har ju blivit mindre och mindre accepterande när det gäller våld. Och då har man ju också fullföljt det och skärper straffen, och det är ju en rätt till den kroppsliga integriteten. Och där tror jag också sexualbrotten kommer in, men det är ju väldigt mycket en moralisk fråga. Alltså om man säger att tidigare så fanns det ingen våldtäkt inom äktenskapet, för det fanns en rätt för mannen att ha sex med sin hustru. Så man tyckte inte att det var en farlig eller skadlig gärning.
Mm. Samhällets syn förändras.
Ja, samhällets syn på inte minst medborgarnas sexualvanor, eller vad medborgarna, hur de själva ser på det, har ju förändrats över tid.
Och våld överhuvudtaget. Det är väl det som jag pratar om, att vi går mot mer och mer civiliserat samvaro med varandra helt enkelt. Men just att man lägger vikt vid integritet är någonting lite speciellt där.
Det har blivit dags att runda av det här samtalet, men jag skulle bara avslutningsvis vilja fråga om det finns ett gott straff och hur det i så fall skulle se ut. Görandus Otterström.
Det finns väl straff som är både rättvisa och nyttiga, till exempel.
Hur då? Du får förklara lite.
Goda för samhället, som sagt.
Det var lite kompromiss med mig
Nej,
nöja mig med att säga att det räcker att de har bra konsekvenser.
Ja, precis. Jag skulle vilja hålla på vissa av de här sidorestriktionerna. Jag skulle också lägga till att det faktum att ett straff kan vara förtjänat är ju ett skäl för att utdöma dem, även om det inte är så jättestarkt i sammanhanget. Så jag håller helt med om att om straff inte har goda samhälleliga konsekvenser, då skulle vi nog inte bekymra oss om dem så mycket. Men rättvisa och straff som är bra för samhället, det är väl goda straff.
Torbjörn Tännsjö.
Ja, jag sa just att ett som har bra konsekvenser.
Ja, men alltså det beror väl från vilket perspektiv man ser det. På systemnivå kan jag ju se att straffen är goda om de lever upp till alla de grundläggande krav som man ställer på ett straffsystem, och som jag tycker att man ska ställa och som vi också ger uttryck för idag i samhället. Men på individnivå för gärningsmannen är de ju normalt inte goda. Men det kan ju vara det i ett enskilt fall om det leder till en vändning eller en förbättring. Så det beror väl på vilket perspektiv man har.
Då är det dags att frige samtalarna från detta filosofiska rum om det goda straffet och vad straff är till för, om de tankar som finns i dagens straffsystem. Agneta Bäcklund, justitieråd och ledamot av Högsta domstol, hörde ni, liksom Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, och Görandus Otterström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Susanne Martinsson skötte tekniken, Marie Liljedahl producerade och Cecilia Strömberg heter jag, som upprätthöll ordningen i filosofiska rummet. Vi hörs!